Yes, William, nytt avsnitt. Hur är det läget med dig?
Helt okej. Jag sitter här med ett sängbord heter det. Istället för en god frukost så har jag mobil, mikrofonen, datorn. Ja, jag är laddad.
Ja, jag också. Jag tänker att vi kan börja med att jag snackar lite om min paddel, för det var ju så kul. Sist när vi spelade in förra avsnittet så var det liksom att jag skulle precis iväg till banan när vi stängde av våra mikrofoner. Det blev lite speciellt, för jag hade inte spelat paddel på en vecka, eller det kan vara en och en halv vecka. Det är dåligt när jag säger det, men jag kände liksom att jag inte riktigt... jag kände inte att jag riktigt hittade min nivå. Jag kände bara att varenda slag jag slog och desto mer jag tänkte på det. Ja, kan du känna sådär så ibland att när man inte har spelat en gång så kan det vara väldigt svårt att komma in i det, kanske första halvtimmen eller hela matchen liksom?
Ja, det är som att man inte får igång sig själv och spelet. Och ibland så lyckas man väl vända det där någorlunda snabbt, men ibland tycker jag verkligen att man inte kommer in i matchen, alltså att det kan ta en tid och då kan det ju rinna iväg.
Ja, det är så himla lätt att man börjar tänka så här: åh nej, nu slog jag det här slaget och det blir nät och det blir nät och det blir glas och det blir glas. Och det är ju inte, alltså man har väl fel tankesätt, om du förstår vad jag menar liksom. Jag hade 90 minuter och kanske efter 45-60 minuter så kom man väl in i det lite lätt. Och då är det så här, då blir man jätteplötsligt jätteglad över den nivån. Men jag känner, alltså det spelade inte riktigt roll med min nivå, utan ibland så man blir lite deppig liksom. Och det handlar ju om att ha kul på banan. Jag kände på slutet i alla fall att jag fick kul. Det blev lite en uppvärmning för mig, så jag får hoppas i min seriematch att jag kanske kan tagga till lite tidigare. För jag tror jag var ganska slut, jag tror det kan vara en faktor ibland också.
Du får sova gott, äta bra, inte stressa vad det är, god tid, värma upp och sen liksom stå och hoppa på tårna och bara ha kul sen då.
Exakt, men nog för mig, hur har din paddelvecka? Har du hunnit med någon paddel på de här få dagarna sen förra avsnittet?
Ja, jag har haft en bra paddelvecka. Jag har faktiskt testat kläder från Smasha, strumpor, shorts, tisha och du vet det här när man har ny utrustning, man har nya kläder. Jag känner mig alltid så himla taggad och jag känner på något sätt att jag vill spela riktigt bra eller ha så här extra kul. Det är som att det blir någon så här mini ny start. Känner du igen dig?
Ja, exakt. Ja, och jag har ju också testat exakt Smashas fantastiskt. Jag fick en jättesnygg tröja. Den här tröjan har jag haft dels på gymmet, på paddelbanan, men faktiskt också i skolan hade jag på mig en dag. För jag tyckte att den passade perfekt med just mina jeans den dagen. Och sen de här shortsen och sånt. Och man blir lite gladare liksom. Det blir ett fokus på att vilken häftig utrustning jag har. Eller ja, de här kläderna. Och det, man blir lite en bättre paddelspelare i alla fall i upp i hjärnan i humöret, och det är ju väldigt viktigt. Så att ja, jag håller helt med dig.
Ja, exakt, du satte fingret där på just det jag tänkte och kände. Och ni som varit med oss ett tag som lyssnare känner ju till att Smasha är ju en frekvent sponsor av podden, av avsnitten, och de sponsrar även detta avsnitt. Men för att känna det här, det vi är inne på, så måste ju i alla fall jag genuint känna det också. Om det hade kliat, om det hade satt konstigt, känt konstigt när jag har kläderna eller strumporna, ja men då hade jag inte direkt pratat för det på det sättet. Men nu så satt det verkligen jättebra. Och just jag tänkte från när jag satte på mig strumporna att det var en vänster och en höger strumpa. När jag tittade på strumpa så såg det ut som att det verkligen var det fanns verkligen ett tänk, den är uppbyggt på ett visst sätt. Så det tror jag faktiskt vi ska komma tillbaka om och prata med Smasha om just själva strumpan. Tänkte du också på att de olika färgerna och hur verkar vara förstärkt på vissa ställen? Och
Ja, exakt. Och vi har pratat om det i något avsnitt tidigare. Ja, men att det är extra bra. Och som sagt, man ska verkligen tänka på fötterna när man spelar paddel. Och strumporna är en viktig del. Jag tror många tänker på skorna. Men jag tänker att strumporna är också otroligt viktiga när det kommer till det, för att förebygga skador och ja, men kunna prestera bättre helt enkelt. Så att ja, det är superkul. Jag vill säga tack till Smasha för att vi fick prova kläderna helt enkelt.
Ja, jag vill inte släppa det helt än. Jag kan också säga tack redan nu. Men just det med det du exakt är inne på just med strumporna. Att man, ja, där kan du ju glida in i skon om det inte sitter bra. Och då kan man ju liksom både få ont och få blåa tånaglar och allt sånt där. Och jag har ju nämnt för dig tidigare. Jag bara, kolla in de vita paddelshortsen. Mm-hmm. Jag har inte haft vita shorts tidigare. Och jag har visat också för Katrin sambon då, och det var ju ens innan jag ens hade ett par sådana shorts hemma, så jag har väl gått och liksom gått och suktat lite efter det, så att när jag väl kunde sätta på mig dem där inför spelet och även en matchande tröja som var skön från start men dessutom är snygg, så kände jag mig ja, redan där som du sa, gladare, bättre.
Mm. Det är superbra ju. Som jag pratade om i början där, att jag var lite om inte hade högsta motivationen till paddel. Det där kan ju vara en sak som ja, men förbättrade helt enkelt. Och när vi ändå är inne och pratar om sponsorer, så ska jag bara nämna någonting helt fantastiskt. För att, jag ska berätta en liten snabb story. Jag var helt enkelt i skolan. Jag hade spelat paddel dagen innan. Jag hade varit på gymmet i morgonen. Och jag hade faktiskt använt mina, troliga ej, paddelskor. För jag letade ju hit. Packade snabbt. Så jag hade använt mina paddelskor på gymmet. Så de låg då i min skolväska helt enkelt. Och jag öppnade för att ta fram matteboken. Så, och jag kände att det var en otrolig jobbig doft då, i väskan. Och jag kände liksom, herregud, det här var, det blev liksom nästan pinsamt. Inte för att jag såg att någon märkte det. Men jag kände liksom att det här var jobbigt. Men då var det faktiskt så bra. Det här är verkligen sammanträffande. Att TrueHype då, som är också med och sponsrar de kommande avsnitten, de skickade ju hem till dig och mig, William, så deras fantastiska produkt som gör helt enkelt, ja, men att den här lukten försvinner, en produkt, ja, den eliminerar helt enkelt den dåliga lukten i skorna. Så att när jag kom hem så testade jag, jag körde flera behandlingar, och enligt mig så blev det här en sån stor förändring. Och jag måste säga att det är otroligt skönt, för nu kan jag ha dem i skolan och inte behöva känna, för det var liksom att jag drog igen min väska direkt liksom, för att jag tyckte det var så himla jobbigt. Så att ja, jag får säga stort tack till TrueHype för att de gjorde mina skor bättre. Och jag vet inte vad du känner, William, men jag tycker det här är så himla bra, för att dels är det så mycket miljövänligt, för att då, annars hade jag behövt köpa ett par nya skor, alltså så var det liksom. Men då kan jag använda mig av det här och helt enkelt så kan de bli som, ja, men återställda. Och man vill ju inte ha skor som luktar illa helt enkelt. Och det här behöver inte bara vara på paddelbanan. Det här kan ju vara om man spelar till exempel hockey, eller som jag, på gymmet, eller fotboll, springer, alltså vad som helst. Skor, det bildas ju svett i det. Och då kan man använda sig av ett enkelt spray. Så att jag tycker definitivt att man ska kika in TrueHype.
Jag håller med. Det känns som att jag har väl på något sätt inte ens fokuserat på det här problemet, att hur när skorna ja, luktar allt annat än hallon. Så men nu med det här, och också när man blir nyfiken. Jag blir nyfiken och börjar förstå liksom att ja, men med det här så går vi ju, ja, med TrueHype så går vi med till grunden av problemet, och som du är inne på den här miljöaspekten också. Så då känns det ju bättre, både att det är miljövänligt, men sen alltså att jag går till grunden med problemet, och sen att den som ligger bakom det är svensk, så jag bara gillar det rakt igenom. Annars skulle jag inte ens säga det här, och det är ju vi båda, Erik, vi tar ju bara in saker som vi verkligen kan stå för och som vi gillar, och ja, så.
Ja, och det är en helt fantastisk story. Fredrik som är med och om en grundare och driver Shoe Hype, det är helt fantastiskt hur han kom på det. Jag tänker att vi ska komma in i det i kommande avsnitt. Men jag vill verkligen rekommendera det här, och jag ska också nämna för att vi har faktiskt fått en rabattkod för att köpa ett Twin Pack. Och det som är så himla bra med Twin Pack är att då får man ju två. Så dels kan man ju använda båda till sig själv, eller så kan man ge bort båda, det närmar ju sig faktiskt julafton, eller kan man behålla en och ge bort den andra. Det är helt enkelt perfekt. Och det är så bra så att om ni använder koden paddelfamiljen 15 med små bokstäver och 15 då i siffror, då får ni alltså 15% rabatt på ett twinpack på Shoe Hypes hemsida. Vi länkar den, både den och Smashers i beskrivningen. Så vi får väl rikta ett stort tack till Smashers och Shoe Hype som förbättrar både dig och mig, vårt humör och vårt spel på paddelbanan, verkar det ju som.
Ja, tack verkligen till både Shoe Hype och Smasha. Vet du vad, jag måste vara mer snabb när jag får paket hem till mig, när jag beställer saker, för i båda fallen så hade min son Katrin och min son Milan då, snart 4 år, han har ju liksom hunnit ta båda gångerna och liksom hunnit börja öppna. Och det blir så blandad känsla för mig. Du vet när man har beställt någonting och
man är taggad,
den här liksom känslan av att öppna, och du vill göra det. Och så blev det så här, jag bara, ja, men ska han öppna, ska jag öppna? Men sen så, ja, vi öppnar ju tillsammans, men det är ganska lustigt när jag tänker på det. Men nästa gång ska jag försöka vara extra snabb och kanske gömma det eller bara öppna det på en gång.
Ja, det får du verkligen vara. Ja, nej men superkul. Jag tänker att vi ska gå vidare i programmet, för att vi har någonting till som är jättekul. Vi har faktiskt med oss två stycken gäster i dagens avsnitt. Inga mindre än Susanne och Malin som är här och som ska prata om barn- och ungdomsidrott, men också föreningar, paddelföreningar. Så jag tänker egentligen att vi lämnar över till den intervjun med Susanne och Malin. Yes, då har vi med oss Susanne och Malin. För det första, jättekul att ni vill vara med oss i detta avsnitt.
Superkul, ja, tack.
Och jag tänker att vi kan börja med att ni får presentera er själva. Susanne, du är ett välkänt namn för många här i paddelfamiljen, men du får gärna berätta lite mer.
Ja, tack. Susanne, som sagt, en av admin i gruppen paddelfamiljen. Och också har under ett år jobbat på We Are Paddle. Och med mig har vi Malin också. Mm.
Precis, Malin Däck heter jag. Jobbar som föreningsutvecklare och utvecklare på VAP Paddle Club Sverige. Och kommer från 7 år på Riksidrottsförbundet och CC Idrottsutbildarna. Med föreningsutveckling även där.
Just det. Och ni är ju här idag för att vi just ska prata om någonting som är väldigt intressant och väldigt viktigt. Ungdomsidrott och föreningsbyggande. Och jag vet ju som ni båda sa med VAP att det är mycket fokus på just föreningar. Malin, du får gärna berätta lite mer för oss.
Ja, men precis. Sen 1 februari är jag anställd och jobbar med att bygga föreningar då, ute i landet och i framförallt VAPs anläggningar då. Och här har VAP gjort en satsning och är huvudsponsor till den ideella alliansförening där jag är anställd och jobbar och verkar för de här medlemsföreningarna ute i landet då.
Och hur går det till då med föreningar när ni till exempel skapar en förening då runt om i Sverige?
Ja, en förening byggs ju av människor som har samma gemensamma intresse. Och sen så skapar man en förening då. Och det kan man ju göra inom vilket intresse som helst egentligen. Och vi stöttar då människor på hallarna att bilda en paddelförening. Och Susanne har ju också varit med i det här och drivit på det från grunden. Och i dagsläget har vi ungefär 20 idrottsföreningar, paddelföreningar bildade i våran allians. Och alla är anslutna till oss då, och vi är ett stöd för dem. Och vi är också en nätverksplats kan man säga, där de här föreningarna möter varandra och hjälps åt framåt.
Mm. Ja, häftigt. Vad så? 20 föreningar just nu i Sverige.
Ja, precis. Ungefär 20 föreningar. Några är ju i uppstartsfas, och i och med att några av våra anläggningar där det faktiskt har hunnit bildas en förening håller på att ombildas. Men föreningar finns det verkligen där ute, och det är ju ett superstort intresse från barn och ungdomar, men också ideella engagerade personer som vill hjälpa till och bilda föreningar.
Mm. Ja, för jag tänkte på det att inom väldigt många olika sporter och idrotter som ja, men till exempel jag har hållit på med när jag var yngre och liknande, så finns det ju föreningar lite överallt liksom. Och det måste ju såklart vara en väldigt viktig del att det skapas i paddel, som ni säger, för ungdomsidrotter. Men, ja, men både Malin och Susanne, vad finns det liksom för, vad blir de positiva fördelarna av att just kunna ha en förening i närheten när man spelar paddel?
Nej, men ett, ja, men när jag klev in som nationell klubbchef på We Are Paddle, så var ju ett av mina uppdrag att just skapa förutsättningar för föreningsliv och för barn och ungdomar i sporten, rikstäckande runt om i landet, och genom då förening. Och då var ju min tanke, hur gör jag det? Då hade vi i princip en förening i Örebro och några knappt uppstartade föreningar runt omkring Örebro-trakten. Och då så tänkte jag, Friskis och Svettis, de har en häftig organisation. Hur har de gjort? Så jag pratade med några stycken på Friskis och Svettis och kollade hur har de byggt upp sin organisation. Och fick lite liksom, tips och råd och idéer hur det skulle kunna tänka sig ut. Och sen så i och med det så kände jag att jag behöver ha in folk, kunniga personer i ämnet, varav Malin är en, och sen så är det David Fast som också är anställd, och en tjej som heter Johanna Wall som är ekonom, som jag tog in för att bygga den här organisationen. För att sporten är ung, förbundet är inte riktigt där än för att kunna stötta och hjälpa till att bygga sporten fullt ut än. Och vi kände att vi gör det för vi vill hjälpa sporten framåt på ett sunt och bra sätt. Så då bildade vi VAP Padel Club Sverige då, den här alliansorganisationen eller alliansföreningen där de är anställda. För att hjälpa till runt om i landet och kanske få föreningar lite snabbare och lite, med lite hjälp och stöttning.
Mm. Ja, och då så sagt, som du säger, det är väl ideella då? Det är väl det som är så fint helt enkelt? Det är ju de som vill och skapa de här.
Ja, så det är ju lokala styrelser och lokala personer som vi vill liksom ska engagera sig och som engagerar sig i de föreningar nu som har skapats sedan februari. Och där är det ju viktigt att vi vuxna hjälper till. För så är det ju liksom. Att skapa en förening är inte så lätt, och att hitta engagerade personer är inte heller så lätt. Man har följt upp med annat idag, och man betalar gärna bort, eller vad man ska säga, man betalar gärna för att slippa, för att man har följt upp med annat. Men det finns engagerade människor, och det finns personer som vill hjälpa till och engagera sig. Och det har ju ni sett, Malin, i det byggandet som ni har gjort. Mm.
Ja, nej men alltså det är ju helt fantastiskt när vi kommer ut och möter de här människorna som har samlats kring det gemensamma intresset. Då märker man ju hur stort padden har nått ut i landet och hur många människor som verkligen har blivit bitna av sporten. För de här människorna som vi träffar, som är de ideella som sätter sig i styrelsen, det är inte de som är bäst i hallen på paddel. Det är en salig blandning, men det gemensamma är ju glädjen till sporten och att man verkligen tror att det här är en sport som passar så många. Den passar ju gamla som unga och nybörjare som elitidrottare, Och det är där någonstans det blir en häftig mix. Och då tror väldigt många på det här med föreningsidrott. För att alla har vi en del i det.
Nej, men och där är ju Malin och David och Johanna ett stort stöd i. Johanna är liksom det här stödet med en kassör. Och hur fixar vi ekonomin och hur går det till? Kan vi få stöd och hjälp liksom? För det är ju en stor puck som man vill ska funka. Så där är hon ett jättestort stöd. Medan David och Malin är grymma på just det här med okej, hur går det till nu i en förening? Hur funkar en styrelse och vad ska vi göra? Där de stöttar och hjälper liksom själva driften kan man väl säga av föreningen. Så att det är ju ett jättefint stöd. Så att det kanske inte är lika stort steg att kliva in i en styrelse eller en förening ifall man har en stödjande organisation bakom som hjälper till, som är jävligt kunniga.
Mm. Just det, så det är det ni också är med och hjälper till när man skapar den här föreningen, att liksom, ja, men med utbildning och hur allt fungerar och sånt, ja, men rent praktiskt, för det kanske inte är det lättaste liksom. Det är då ni finns och ja, men verkligen har koll på det.
Ja, men precis. Riksidrottsförbundet har ju sedan några år tillbaka tagit fram en strategi 2025. Och ett av de målen är att jobba med moderna föreningar. Så i hela landet så jobbar idrottsrörelsen för att skapa moderna idrottsföreningar. Och det kanske är olika för alla individer vad en modern idrottsförening är. Men för mig är det här att vara moderna idrottsföreningar, att det är en sport som har vuxit lavinartat, och då behöver de människorna hjälp att komma samman för att bilda de här klassiska föreningarna. Men den klassiska föreningen kan göra det ganska snabbt och enkelt om vi har trygga rutiner och en struktur som gör att vi kan nyttja idrottsrörelsen maximalt. Och det är ju ett jättestort stöd som finns på Riksidrottsförbundet, men också på distriktsbasis. Med människor som stödjer föreningsliv. Men där är inte Riksidrottsförbundet modernt. Det är inte så enkelt att bilda en förening. Det är väldigt mycket administration och sega hanteringar av Skatteverket och bankkonton som ska fixas. Och man ska göra det steget före det andra. Och protokollen ska vara undertecknade. Och det här är ganska nytt för väldigt många. Alla har inte erfarenhet av att sitta i en styrelse innan, men där kan vi hjälpa dem att handleda hur man går tillväga.
Mm. Vad skulle du säga för de lyssnarna, medlemmarna som inte har så stor erfarenhet av föreningar eller varit engagerade? Den stora skillnaden från att inte ha det på den hallen och när det väl sätts igång?
Ja, alltså skillnaden är ju att vi blir så många fler engagerade personer lokalt. Det är inte bara den som är hallansvarig som brinner och känner att man kan göra skillnad, utan genom förening så kan vi få med oss varenda medlem är viktig, och varenda medlem i den lokala föreningen har rätt att påverka sin paddel och sin närhet. Och där tror ju vi att vi satsar och föreningarna bildas för att göra barn- och ungdomsverksamhet. Det är fokus nummer ett. Men i det kommer ju självklart sanktionerade tävlingar för vuxna och även en möjlighet att spela och tävla med licens. För det måste man göra genom en klubb. Så det är ju även verksamhet för vuxna.
Mm. Och som du säger, en viktig del med det här med föreningar är ju barn- och ungdomsverksamheten, och som man brukar säga liksom att det är just den som bygger sporten. Och det är ju, ja, jag tror verkligen de senaste veckorna och månaderna har ju pratats mycket om inom padden att det är väldigt viktigt att satsa på just barn- och ungdomsverksamheten. Vad innebär då en förening? Hur förbättrar det helt enkelt? Det är ju hyfsat självklart i början, men hur ser ni på utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten då kopplat till föreningar?
Ja, vi kan ju organisera oss genom att ta lärdom av varandra. Och i det här nätverket som jag pratade om, som vi har med ungefär 20 föreningar, där kan vi dela med oss av guldkorn och de bästa erfarenheterna. Och samtidigt så har ju vi chansen att ta hjälp av Danny Dios som är anställd i VAP. och som är ansvarig för all träningsverksamhet i företaget. Vi kan också nyttja honom i och med att de är våra huvudsponsorer. Så har vi fått chansen att ta del av tanken runt hur man organiserar barnverksamhet. Och det ligger verkligen i linje med vad Riksidrottsförbundet säger att vi ska göra för typ av verksamhet för barn och ungdomar. Så hans erfarenhet och praktiska kunnande om hur vi lär ut till barn och hur man kan bygga upp träning och hur vi kan organisera verksamheten tillsammans med våra erfarenheter av ja, men vad svensk idrott säger och vad svensk idrott vill att vi ska göra. Och grunda sig på vad forskningen säger att barn och ungdomar vill ha och vad folkhälsan behöver i Sverige egentligen. Att människor kommer samman och har roligt tillsammans och rör på sig fysiskt och inte minst får den sociala gemenskapen som bildas i en förening. Jag vet inte om det var svaret på frågan. Men
jo, men det är ju exakt så. Och jag tänker att nu som du säger, nu är ni på 20 föreningar. Finns det något långsiktigt mål eller hur ni vill utveckla om en just det här med föreningar?
Ja, alltså egentligen så är ju inte själva uppstarten av föreningar det som är det mest spännande eller det roligaste av allt, utan det är ju någonting som sker bara vid ett tillfälle, en uppstart. Det häftiga i det är ju vad som händer när människor börjar engagera sig lokalt och där blir en folkrörelse, att det blir stort, att det blir många som känner att det här är någonting där jag vill engagera mig, här är min hemmaklubb och här är mitt engagemang, här är både min mamma och pappa med och mina småsyskon och kanske min morfar spelar i seniorgruppen. Och alltså det finns en plats för väldigt, väldigt många och det är ju det häftiga, det som kommer efter att man har startat föreningar och när det börjar växa. Och det är ju häftigt när Haninge berättar om att vi håller ett öppet hus och vi kommer göra det här och det här på lördag. Ja, men vad häftigt. Och i Ängelholm säger man att ja, men här kommer vi testa på barnkalas. Och på nästa ställe så i Övik så berättar man om vad man har gjort där. Och det är ju det häftiga att vi kan liksom, vi behöver inte gå på samma nitar flera gånger, utan det finns ju säkert någon som har testat på innan som vi kan dra nytta av och ta lärdom och ta de goda exemplen.
Och man blir ju sugen själv när du berättar om det här härliga gemenskapen. För det är väl det mycket handlar om, känner jag, genom att lyssna på er. Men just gemenskap och man önskar ju själv att man kunde vara med i faktiskt en paddelförening. Om man nu lyssnar på det här och känner liksom att man skulle vilja vara med och engagera sig. För det tror jag verkligen att det finns många där ute som vill. Tar man kontakt med dig då, Malin, eller hur gör man då?
Ja, men precis. Man kan ju kika på Svenska Paddelförbundets hemsida. Där finns ju olika föreningar då. Och vill man ha kontakt med mig så kan man ju gå via We Are Paddels hemsida. Där finns det en flik som heter VAP Paddelklubb Sverige där vi har en chans att presentera oss. Men vi håller på att bygga en hemsideslösning även via laget.se. Så där kan man söka efter VAP Paddelklubb Sverige. Och då finns kontaktuppgifter till oss. Men samma sak som vi gör på VAPs anläggningar. Det gör ju, det stödet ska ju också Svenska Paddelförbundet vara. Ute i vilken anläggning som helst såklart. Men där har de inte samma möjlighet att vara det stora stöd som vi kan. Eftersom de har många, många, många fler anläggningar att stödja.
Just. Så att egentligen kan vilken hall eller paddel arena som helst skapa en förening om det finns tillräckligt med ideella och den här gemenskapen. Men det ni gör som underlättar så mycket det är att ni har koll på det redan och det är därför det kanske går snabbare att skapa så. På en VAP.
Ja, lite så. Ja, och sen vill jag ju säga att en förening behöver ju inte ha en anläggning, utan det handlar ju om förening bildas ju av människor som har ett gemensamt intresse. Så du behöver ju inte ha någon hemmaanläggning. Det är inte det som skapar förening, utan det är människorna som skapar förening. Och det är ju häftigt. Men släng in mer. Det känns ju som att vi har hur mycket som helst tankar runt det här.
Jo, ja, det har vi ju. Och där är det ju också få ungdomarna och kidsen att komma till hallen och liksom hänga i hallen och vara där. Mm. Och där har vi ju under det här året haft drop-in paddel liksom 2 timmar i veckan där det har varit fritt att komma in och spela. Det är ju också liksom en jättefin möjlighet att faktiskt få testa paddel och få hänga och med sina polare liksom ganska prestigelöst. Det är inte en träning på det sättet utan det ska finnas en vuxen ansvarig på plats men komma in och lira och testa vad paddel är. För där är ju också någonting som jag tycker har varit mycket i paddelfamiljengruppen. Att barna inte kommer till hallen, det kostar så mycket pengar och det är dyrt. Men alla sporter kostar ju faktiskt pengar. Det är ju ingen sport som är gratis. Men här har man ju möjlighet att komma in och lira i alla fall 2 timmar gratis i veckan.
Och det är ju, där är det ju bara medlemskapet som har varit kravet.
Ja.
Så ett medlemskap för 1 år och sen så har det varit drop-in paddel 2 timmar i veckan. Det är ju skithäftigt för den här spontanidrotten och glädjen.
Ja.
Och det är ju som det är i de flesta idrotter att det ändå är en medlemskapsavgift. Som du säger Susanne, det här med det ekonomiska. Men att som ni säger, det här med medlemskapsavgift, det finns ju liksom överallt för att kunna utöva en sport. Men det är som ofta, ni säger att...
Och ofta är den medlemspengen är ju inte så hög. För att vara medlem någonstans generellt liksom.
Nej, för jag tror personligen att det är en väldigt viktig del av det. För att när jag var lite yngre och sådär, jag har ändå hållit på nu med paddel ett tag. Och nu har jag liksom lite så här studentpris och annars. Men annars är det ju liksom kanske lite över 100 för att, i alla fall där jag bor i Västerås, för att spela en timme per person. Och som jag, så mycket jag älskar paddel med kompisar, då skulle man ju vilja hålla på om några timmar i veckan, och till slut så kanske inte det går av liksom ekonomiska skäl. Då är det fantastiskt det här ni berättar om, med gratis timmar och kanske lite billigare. Det måste ju ändå på något sätt kunna funka för att ungdomsidrotten ska utvecklas. Kan ni hålla med mig där?
Ja, men och sen så tror jag man sen tror jag också runt om i landet, man sätter ihop träningsgrupper och så också, som gör att det inte... Att liksom till en schysst peng att kunna träna under en termin. Och där kan det ju skilja sig vad det kostar mellan barn och ungdom. Liksom, eller ungdom och vuxen. Mm. Men att, där tror jag många klubbar liksom ser över sina priser och kollar. Så att det liksom är en rimlig summa för en terminsavgift. Så du tycker nog hitta
till minst... Det man...
Ja, förlåt. Kör du, Malin.
Nej, men och det man kan göra när man har en idrottsförening, det är att man kan få stöd och bidrag av staten. Och det finns ju bara att få tag på om man är idrottsförening. De stöden och de bidragen, de betalas ju aldrig ut till bolag. Så idrottsföreningar kan ju söka lokalbidrag och man kan söka kommunbidrag. Och man kan söka stöd för varje enskild individ som är aktiv. Alltså rörelse av barn, ungdomar och vuxna. Det genererar bidrag tillbaka till föreningen från staten. För det här är ju någonting som Sverige är jättestarkt bundna i att stötta. Det finns liksom inga motsättningar i Sverige om att vi vill stötta föreningsidrotten i Sverige. Och att vi vet vad vinsterna är. Både av människors sociala välbefinnande men också hälsa genom rörelse. Så det finns ju bidrag att söka, och det gör ju också att vi kan hålla nere priserna till viss del. Men sen ska ju anläggningarna gå runt och värmas upp
den här
tiden, så att vi liksom får ju förstå att det kostar pengar. Men det är skithäftigt om man kan göra vissa delar där det faktiskt är lite billigare i alla fall, just mot barn och ungdom och i föreningsverksamhet.
Det man också tittar på, det är ju det här med drop-off-åldern, alltså när våra barn och ungdomar hoppar av och slutar med sin idrott. Den siffran är ju hemsk ifall man kollar på hur väldigt unga, jag vet inte William eller Erik, ifall ni vågar chansa på vilken ålder vad som drop-off-åldern ligger på just nu.
Ja, jag kan väl göra en gissning, och då gissar jag väl kanske på 15. Men det kanske är för högt eller då?
Ja, jag skulle nog gissa yngre. Oj, 12?
Malin, vill du berätta?
Men ni är ju där och nuddar. Ja, precis. Nej, men idag är det ju nere på 10,3. Och det här är ju en skrämmande siffra. Men det har också att göra med att vi börjar i organiserad idrott mycket, mycket tidigare idag än vad vi gjorde för bara 10-15 år sedan.
Plus att man
så
är
vi organiserar oss tidigt. Och sen så tenderar vi att hoppa av tidigt då tyvärr.
Ja, och där är det ju också att man är mer styrd nu för tiden också, att man ska hålla på med, att man bara ska ha en idrott. Att förr var det mer att du kunde, att det var helt okej att hålla på med flera idrotter samtidigt, men den åldern för att liksom inrikta sig på en idrott har också gått ner i ålder. Så det påverkar säkert också drop-off åldern, tror jag. Vilket är skrämmande. Det som jag tycker då, padden har en fantastisk möjlighet, det är att fånga de här ungdomarna runt 12, 13, 14, 15 år, för det är aldrig för sent att börja spela padden. Alltså, nej, det är aldrig för sent. Så där har man ju en fantastisk möjlighet att fånga de här ungdomarna när de är i den åldern där de har hoppat av någonting annat, men man är liksom kanske vill börja idrotta igen. Då är ju padden fantastisk. Så
ja, det är ju verkligen bara att få dem att hitta, som är någon slags, det är ju gränslandet där mellan lagidrott och individuell idrott, och där är ju också en sån enorm fördel, för att jag kan ju utöva sporten även om jag inte har med mig mitt lag. Vi behöver inte vara 11 för att få ihop en boll. Och jag kan spela med olika. Det är också häftigt att vi kan spela med olika åldrar och olika kön. Och vi kan ha olika nivåer och ändå få till ett kul spel. Och det är också en häftig grej som gör att människor faktiskt vågar testa på det, tror jag.
Mm.
Och sen så känner man ju en ganska snabb utveckling om man spelar några gånger. Och det är också en sån stor motivationsfaktor till att vilja fortsätta. Att man känner utveckling.
Mm.
Jag tänker, vi pratar ju föreningsindrott, vi pratar VAP, Paddelklubb Sverige. Då tänker jag att det kan sitta en lyssnare som tänker kopplingen till VAP, om du kunde säga någonting om det.
Nej, men egentligen så VAP, Paddelklubb Sverige, det är en helt separat liksom organisation. Det är en organisation som är utanför AB, som jag var med att skapa under förra året och det här året. Men det är en helt egen organisation. Sen är ju sen VAP AB är ju en stor sponsor till att den finns. Tillsammans med ett gäng andra sponsorer som gör det här möjligt. Så VAP Paddelklubb Sverige är en förening helt enkelt. Som är ett eget organisationsnummer. Och de medlemmarna som VAP Paddelklubb Sverige har, det är ju de föreningarna runt om i landet som man har ombildat eller som man har skapat under året.
Och man kan dra en liknelse med Friskis, som du sa. Ja. Då finns det ju olika Friskisklubbar där ute i landet. Så finns det en Friskis riksorganisation. Och en annan sån typ av verksamhet är ju KFUM, som har KFUM basket eller KFUM orientering över hela landet. Så finns det en huvud, en moderorganisation eller vad man ska säga. Ett paraplyorgan. Eller Hammarby. Hammarby fotboll eller Hammarby bandy eller ja, olika delar. Det är också att det finns en alliansförening där uppe i en grundpelare där alla är medlemmar. Och genom att ha de här föreningarna där ute medlemmar hos oss, gör ju att de också har påverkansrätt hos oss och en röst på stämman varje år. Så varje förening har ju rätt att påverka vad vi ska arbeta med framåt. Och det är ju det häftiga med folkrörelsen föreningsidrott, att vi är ju med gemensamt och bestämmer vart vi ska.
Nu när vi pratar om, får jag lite mer på VAP, Paddelklubb Sverige, vad det är och som ni nu berättar nu, förhållande till VAP, men jag tänker, vad är det för utmaningar? Vi pratar mycket vad det är, men det är också intressant, vad är det för utmaningar ni ser framöver?
Ja, men just nu är ju VAP i en rekonstruktion och vi vet inte vilka anläggningar som finns kvar. Vissa har ju stängt ner, konkurs, och vissa hallar har stängt, och där är vi ju såklart i en fas idag där många människor ute i landet är rätt oroliga. Finns min hall kvar snart och hur ska det bli framåt och vågar vi tänka långsiktigt här? Men vi hoppas ju såklart att vi ska gå ur den här rekonstruktionen med många fina hallar och många fina föreningar som kan växa sig ännu starkare. Men det kommer ju inte vara det där stora och mängden som var när vi startade, eller när jag började min tjänst i februari. Så kommer det ju inte vara, för nu håller ju på att stänga anläggningar. Men det kanske anpassar sig bättre utifrån behovet i landet.
Just det. Ja, nej, det är verkligen intressant det här och verkligen viktigt, och jag hoppas att ni som också lyssnar på detta engagerar er, för jag känner själv att det här är, tillsammans måste vi liksom göra detta för, ja, men föreningslivet, men också för barn- och ungdomsidrotten. Är det något mer ni känner, Susanne och Malin, att ni vill lägga till?
Ja, men jag vill gärna slänga in två saker som vi har satt upp som mål och som vi vill jobba med framåt. Och en av dem är ju att utbilda unga ledare. Vi tror ju stenhårt på att kan vi få unga intresserade paddelspelare som kanske själva blir en del i föreningen, att också våga utbilda sig till att bli ledare för yngre barn, så som man gör i ridsporten eller så som man gör i kampsporten eller i många andra idrotter, så har man ju ungdomsledare. Och kan vi skapa någon slags ungdomsledarskola, så vore ju det superhäftigt. För där bygger vi ju ytterligare kunskap och idoler och en större förståelse för sporten när man börjar lära ut den också. Så det är väl en sån där sak som jag vill slänga in och ta upp. Att det hoppas vi kunna göra under 2023.
Snyggt. Nej, men så är det ju. Och där... Den är ju jätteviktig. Den låg på, jag håller med Malin. Den är jätteviktig. Jag gjorde faktiskt i buren med Anton Johansson och Gustav Eriksson här för något år sedan, där vi pratade just om det som du pratar om, Malin. Den är jätteviktig. Så fram med våra lite äldre ungdomar. Våga ta hand om de som är yngre och våga vara förebilder för dem. För de ser upp till er. De tycker att det är roligare att träna för er än för oss som är äldre. Så hjälps ju att bygga den här sporten, tänker jag.
Perfekt, det blir ett perfekt avslut på denna intervju, att vi hjälps åt att bygga den här sporten. Susanne, Malin, tack så jättemycket för ni ville lägga er tid och vara med i denna intervju. Det var så intressant, och jag tänker att vi lägger en länk också, ja, men, till det här ni berättade om i poddbeskrivningen, så man kan läsa mer om det där.
Toppen. Ja.
Tack själva. Tack.
Tusen tack, hörni grabbar. Bra jobbat. Ja, ni är grymma.
Yes, som jag sa, jättetrevligt att få ha med Susanne och Malin i podden, och verkligen intressant. Och vi ska gå vidare till någonting som också är intressant. Det känns som att jag hela tiden bara säger att vi ska gå vidare till intressanta saker, men det är för att det är sanningen. Vi ska prata om våra inlägg. Och William, du har ju faktiskt valt ut det första. Du får gärna berätta lite mer.
Ja, det här inlägget är faktiskt på vår nya plattform, kan vi säga. Vi har ju gått ut med och berättade i förra avsnittet att paddelfamiljen kommer kunna stå på egna ben, och nu så har vi tagit fram en första version då, som du som lyssnar som är medlem kunnat anmäla sig till en intresselista via gruppen, Facebookgruppen paddelfamiljen. Och även fast det är en testperiod då, för att vi tillsammans bygger Sveriges paddle community utanför Facebook, vårt egna nya hem, så tycker jag att det var så bra inlägg här av Anna Odenhammar, så jag tänkte ändå att jag skulle ta med det. Hon frågar: om du fått 300 000 kronor men aldrig fick spela paddel någonsin igen, hade du accepterat?
Vilken kul fråga. Oj, alltså man blir nästan stressad när man hör det där. Vad sa du? 300 000 kronor eller? Vad sa du?
Ja, det är ju för lite. För kom lite. Igen.
Alltså det är för lite. Det är ju, alltså, ja. Det är ju inte ens en fråga. Ska vi gå vidare i programmet eller? Nej, jag skojar.
Ja, men typ. Nej, men jag känner också så här. Börjar tänka så här på själva summan. Men så exakt som du säger. Jag bara, nej men det här är inte ens en fråga för mig.
Nej, alltså visst kul med 300 000, men som sagt, pengar kan inte köpa glädje och inte paddel. Jag känner att, ja, nej, det är en kul fråga ändå. Men då kommer min följdfråga. Finns det något belopp som du känner så här, okej, okay, jag lägger ner racket, jag kastar ut genom fönstret, jag behöver inte komma tillbaka till paddelhallen. Har du något belopp då?
Oj. Alltså det måste ju vara ett... jag vet.
Ja, men vi börjar så här. Vara... 1 miljon, det är för lite, eller hur? Ja. 1 miljon, det kan vi båda komma överens om. Eller? Alltså, tänk ändå aldrig paddel. Eller känner du att 1 miljon, det är... alltså... Eller?
Ja, men grejen är ju att det här vi pratar om passion, så då vill jag liksom inte sätta en siffra på. Men ja, alltså, jag vet inte. Det kanske vill väl någon gång någon summa, men det är så... Det är så, det blir sån på något sätt icke-fråga när det är något man har passion för som gör en glad liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, det är ju svårt att säga, men det var i alla fall en kul fråga. Jag känner att det är lätt att säga ett belopp nu, men sen när man väl skulle göra det, så skulle det nog vara svårt att släppa padden, i alla fall för min del. Och det är nog värre för dig nästan med tanke på hur länge du har hållit på med paddel. Yes, men tack för den också. Som sagt, communityt, det är fantastiskt kul och vi vill ju bara utveckla det ännu mer helt enkelt. Och för varje vecka i podden kommer vi nog bara med nya nyheter, eller hur?
Ja.
Vi ser vidare, och det här var ett inlägg som jag tyckte var så himla kul. Det är faktiskt från ingen annan än Jonas Åkermark. Han skriver ett inlägg om hur man ska prata på banan med sin medspelare då, helt enkelt. Och jag rekommenderar att ni går in och läser hela inlägget, för det var högst intressant. Jag ska försöka sammanfatta det lite. Och han skriver så här: några funderingar kring kommunikation vid försvar. Hur kommer det sig att de flesta verkar förespråka deskriptiv kommunikation snarare än direktiv? Det vill säga att man hellre beskriver motspelarens plats och förflyttningar än vad direkt med att ge instruktioner var ens partner bör spela bollen. William, förstår jag det här rätt? Om jag menar att han menar att antingen förklarar man det som att säga att fram, man kan skicka fram för att båda är fram, istället för att säga lobba eller lägg bollen bak. Förstår jag det rätt då, eller hur tolkar du det?
Ja, det är så jag också tänker, istället för att, ja, så som du säger, ett annat exempel att berätta var motståndarna står någonstans, så berättar man vad ens partner skulle kunna slå då.
Och hur gör du då på banan när du spelar? Vilken väljer du?
Jag är nog mer inne på vad motståndarna är någonstans. Och sen i en framtid, ja, det skulle vara intressant att prata utifrån det andra perspektivet då, faktiskt.
Ja, nej, jag är som sagt, jag ser liksom fram, bak. Jag vet inte hur mycket det hjälper alltid, men jag tyckte ändå var ett intressant inlägg, och det är mycket kommentarer. Vi kan säga att Camilla M. Alexandersson, hon skriver: har funderat på det och precis som dig frågat lite proffs. Svaret har varit att du är inne på det kan påverka negativt, för tiden är knapp och din partner har redan skapat en tanke för kommande slag. Men har även hört en del som uppskattar direktiv, och då ger partnern det. Individuellt som mycket annat. Och Martin Reinvall, han skriver: bero på, men blanda lite. Spelar jag med någon signifikant bättre kommer inte med direktiv. Och då skriver då Jonas Åkermark, som har gjort inlägget, han skriver: bra poäng. Nivåskillnad mellan spelare har ju en klar betydelse. Och det kan jag verkligen hålla med om. Det handlar ju såklart om en nivåskillnad och hur mycket erfarenhet, eller hur, man har på banan.
Ja, men exakt, hur långt man har kommit i sitt paddelspel också, hur man själv föredrar och tänker. Ja, det är lite olika aspekter som påverkar där, men jag tror också att den ena är helt klart vanligare för den stora massan.
Mm, exakt. Men intressant inlägg där helt enkelt. Vi tackar Jonas för ditt inlägg och jag rekommenderar att ni kanske kan gå in och skriva en kommentar hur ni gör på banan och sen läsa det, för det var mycket kloka idéer kring det. Och det här med kommunikation med paddel, det kan man ju prata om hur länge som helst liksom, om man har som med ja, men, vilka medspelare man har. Jag känner ju att det beror helt på vem jag spelar med, men jag tror att det är någonting som man skulle kunna prata länge om helt enkelt.
Ja, verkligen. Och ja, nästa inlägg, jag bad faktiskt Thomas Larsson, jag tror vi pratade, det var ett tidigare inlägg kanske. Det här är en medlem i gruppen som jag, som vi har tagit upp i podden tidigare, och det ena ledde till det andra var att vi faktiskt, jag träffade honom och spelade padel med honom för inte allt för länge sedan, och undrar om det var där eller som sagt i gruppen han nämnde att han skulle var med i en americano för vänsterhänta, och jag har inte hört någonting sånt, så att jag tycker att det är verkligen kul att lyfta. Vill du fylla i?
Nej, jag tycker det är fantastiskt. Jag är inte vänsterhänt då, så det här är inget för mig. Nej, men skämt åsido så är det faktiskt jättekul, och jag tycker bilden och ser så glada ut, och det här var ju faktiskt en väldigt, väldigt rolig idé. Så att ja, positivt med sådana här, fortsätt med sådana här inlägg, och det här kanske är någonting som fler borde göra och eftersträva. Jag förstår ju att det kan ju vara svårare att göra med höger hänta eftersom det finns så många med höger, men jag får väl samla ihop mina spelkompisar och göra med höger då helt enkelt.
Kan jag faktiskt bara läsa upp det, för jag är ju vänsterhänt, ja, ja. Så jag tycker det här är jätteroligt. Thomas Larsson då. Idag avgjordes på House of Paddle Karlshamn första mästerskapet i americano, alla nivåer. Det fanns dock ett kruxkrav. Endast för vänsterhänta. Vi var alltså 8 glada vänsterhänta som gjorde upp i 7 omgångar om vem som skulle krönas till världens bästa vänsterhänt. Och varför tycker jag det här är så kul? Jo, men det mesta är ju för högerhänta, och det finns alla möjliga olika skämt hit och dit. Och jag har ju faktiskt glimten i ögat, tycker jag är ganska kul när man kommer in på sånt här ibland. Jag har ganska stor självdistans där, så det tycker jag är bara kul när man kan få lyfta lite oss vänsterhänta som får som är lite minoritet. Och jag brukar skämta att vi får ju hålla ihop för att vi ska ta över paddelvärlden.
Exakt, exakt. Jag tycker att det var en sån klockren kommentar på just det inlägget från Christian Karlborg, som skriver: blir det finalspel nu mot Lima och Ruiz? Och det är ju väldigt, väldigt kul. Det här borde vi se. Du och jag kanske ska dra hit världens bästa, kanske en tävling, World Paddle Tour Left. Nej, jag vet inte. Någon så här vänsterhänta världens, ja, får de göra upp liksom.
Eller hur? Och jag gillar ju Susanne Karlsson också, admin för paddelfamiljen, en av admin. Galet kul. Tycker ni vänsterhänta kan hålla er till era egna tävlingar? Alltid så snurrigt att möta.
Jag håller med. Så det där, ibland på surf och sånt där, det har min pappa faktiskt lärt mig, att det första jag ska göra är att analysera, är en vänsterhänt, för det blir faktiskt annorlunda. Och mycket och sådär. Och en annan admin, Magnus Karlberg, han skriver: som vänsterhänt och uppvuxen i Karlshamn låter ju detta magiskt. Och det håller jag med om, än om jag tyvärr inte hade blivit inbjuden till spelet. Men jätteroliga inlägg helt enkelt, och vi fortsätter ju hålla koll i Facebookgruppen Paddelfamiljen med inlägg helt enkelt. Och vi ska prata om ett annat inlägg, eller många inlägg. Vi ska prata om veckans glädjespridare, och Den här personen skulle kunna få veckans glädjespridare varje vecka. För det är sådana uppdateringar han ger oss. Det är ingen mindre än Lars-Erik Wallström. En fantastisk person som ja, men är ändå VPT-gud. Och han har ju verkligen koll på allt, eller hur William?
Ja, verkligen. Lars-Erik Wallström är verkligen paddelfamiljens VPT-guru.
Mm. Och jag bara såg ja, för någon dag sedan så ger han information om att ja, nu är det officiellt till exempel att Dineno och Stupa kommer spela tillsammans. Han har ju liksom koll på de här spanska sidorna och de här jag försöker gå in på och får typ ont i huvudet efter att jag har läst 2 minuter för jag inte förstår. Han har ju kollen och så kan han ge mig informationen. Det är så bra han ger information om sändningstider, vilka som kommer spela. Så att tack vare honom så har man koll på VPT och det här inlägget handlar ut om Dineno och Stupa. Det fick ja, men över 150 stycken tummar upp och många kommentarer och han engagerade verkligen många personer i det. Så att, bara riktigt ett stort tack till Lars-Erik för det han gör till gruppen hela tiden.
Ja, verkligen. Och en parentes är ju att Lars-Erik mycket många gånger det han lagt ut har ju också resulterat i artiklar i paddelmedia och att han delar så mycket så generöst visar ju på hans stora paddelhjärta och han liksom otröttligt servar oss med så bra information och som du säger, han pratar ju flytande spanska så han kan ju liksom snappa upp det på alla möjliga olika ställen och serva oss medlemmar och lyssnare. Så jag håller med, stort stort tack Lars-Erik.
Mm, verkligen. Yes, vet ni vad, nu ska vi faktiskt gå in på det sista för dagens avsnitt och det här är inte riktigt du förberedd på, William, så att antingen nu medan jag förklarar så får du gå in i vårt fantastiska dokument eller får du kolla på Messenger för jag skickar till dig, så kan jag förklara. Vi kommer köra ett litet paddelquiz nu till William, men avsluta avsnittet på ett lite roligt sätt för att jag arbetar ju då med ett gymnasiearbete. Vissa kommer nog tycka att det här är så tråkigt för jag pratar om det hela tiden, men jag vill ju göra ett gymnasiearbete, ett av de första i Sverige om just utvecklingen av paddel, för jag älskar ju paddel, vilket jag hoppas att ni förstår. Och så är så himla tacksam för när jag bad er svara på den här enkäten så fick jag närmare 400 svar, vilket är helt fantastiskt. Min lärare, hon såg lite chockad ut över att jag hade fått flest svar i klassen och ja, det var ganska lätt, ett inlägg liksom. Så jag är så tacksam. Wow, ni har underlättat min skolgång. Och på slutet av den här enkäten, ja då fick man ju välja mellan 1 och 5 olika saker som ja, men påverkar att man tycker det är kul att spela paddel helt enkelt. Så det fanns 5 olika faktorer och så fick man numrera dem mellan 1 till 5 helt enkelt. Och jag har ju då tagit fram ett snitt då. Nu har jag stängt, nu kan man tyvärr inte svara mer. Ett snitt då på de här 5 olika faktorerna och frågan var hur mycket påverkar följande att du spelar paddel. Och William, nu har jag skickat alla de här 5 sakerna till dig. Jag hoppas du ser dem, de ligger. Och jag ska bara läsa upp dem lite snabbt. Och det är alltså 1, motion och rörelse. 2, gemenskapen på planen. 3, väcker en tävlingsinstinkt. 4, känner jag att jag utvecklas. Och 5, materialdelen. Det här var ingen ordning som något svar är liknande. Och du kanske har fått en annan ordning, William. Men min fråga till dig, det är vilken får högst medelvärde? Vilken tycker de här 374 personerna är den viktigaste faktorn att man spelar paddel? Det får du som quizfråga nu live här i podden. Du får dra en liten kvalificerad gissning.
Mm. 1, 2, 3, 4, 5 olika val var det, va?
Exakt.
Vad en tycker är viktigaste för
ja, helt enkelt frågan man fick när man skulle kryssa 1 till 5, det var ju då hur mycket påverkar följande att du spelar paddel. Så vilken av de här påverkar alltså mest kan man säga att man spelar paddel? Du får bara dra en liten snabb gissning, ska dra resultatet, ska ni få höra vad ni har svarat i paddel för mig.
Då ska vi se om att jag hade Jag tror att gemenskapen på planen.
Alltså, du är verkligen nära. Verkligen, verkligen. Det är inte rätt, men det är faktiskt, det rör sig om så lite. Den som är högst är att man känner att man utvecklas. Och av då en skala mellan 1 till 5 har den ett medelvärde på 4,32. Vilket vill säga att ja, det är ju otroligt högt. Näst kommer gemenskapen på planen, vilket är 3,98. Och sen, helt sjukt egentligen att det är möjligt, så har både motion och rörelse och att det väcker en tävlingsinstinkt 3,96. Så att alla de där fyra, de är ungefär, ja, men på en skala 1-5 så är de runt 4 helt enkelt. Så det är kul. Materialdelen då? Det var den sista frågan du ska få i quizet. I ett snitt mellan 1-5, hur viktigt tror du den är för paddelfamiljen att man spelar paddel? Det var en liten snabb gissning.
Åh, jag tror att den är viktig. Alltså det.
Den är alltså, jag kan säga att den är under 4 helt enkelt, som de andra var.
Okej, då tror jag 3.
3?
3,75.
3,75. Man måste faktiskt ner ganska långt. Man måste ner på 2,43, så att närmare 2,5. Men bra gissningar, och jag hoppas att ni som lyssnar tycker det var lite intressant, för jag tyckte det verkligen var intressant. Och som sagt, utan er skulle detta inte varit möjligt.
Jag tror du skulle säga bra gissningar, men det var fel.
Ja, exakt. Inte riktigt det. Jag tyckte att man märker att du har kunskaper inom paddel. Kanske materialdelen är viktigare för dig än snittet i Sverige då, helt enkelt. Det vi har fått lära oss idag. Ja, men vi ska faktiskt börja runda av dagens avsnitt. Är det något mer du vill lägga till, William, innan vi tackar för idag?
Jag tycker vi har haft ett väldigt gött avsnitt, och jag känner mig både glad och nöjd att börja avrunda.
Ja, verkligen. Lite ett längre avsnitt, men som sagt väldigt mycket kul, som när vi hade med Malin och Susanne. Vi säger väl bara så här, hör av er till oss med feedback, idéer, ja, men kanske något inlägg ni vill ha med eller någon gäst ni vill ha med. Och gillar ni avsnittet får ni jättegärna prenumerera i poddspelaren och betygsätt gärna podden som i Spotify helt enkelt.
Ja, och vi finns även på Instagram @paddelfamiljen.nu. Är du inte med i gruppen så varmt väge. Varmt välkommen till Facebookgruppen Paddelfamiljen.
Och så får vi egentligen bara tacka alla medlemmar i gruppen, alla som har lyssnat, och sen också Smash och Shoe Hype som är med och sponsrar och gör detta möjligt helt enkelt. Ja, men då tycker jag vi drar mot avslutet. William, du får säga de magiska orden.
Tackar. May the bandeja be with you.
Och vi hörs i nästa avsnitt.